Nu ska vi återvända till den Polenresa som en grupp skånska synskadade och syntolkutbildaren Lotta Lagerman gjorde nyligen och som vi berättat om tidigare här i taltidningen. Deltagarna besökte bland annat koncentrationslägret Auschwitz och syntolkningsutbildningen vid Jagiellonska universitetet i Krakow. Lotta Lagerman, som leder den svenska syntolkutbildningen på Fällingsbro folkhögskola, fungerade som syntolk i Auschwitz, där både de egna känslorna och de lokala reglerna sattes på prov.
Det var väldigt utmanande, ska jag säga. Vi hade bokat en 4 timmar lång guidning och jag hade för säkerhets skull hört mig för om vi kunde få använda vår egna utrustning så att vi samtidigt kunde vara 2 tolkar. Eftersom jag har varit i Auschwitz 2 gånger så vet jag att deras utrustning, guidesystem, det är jättebra. Men det är lite speciellt när man ska ha en syntolk på samma sändare. Och det funkar med vår utrustning men inte med deras, och därför ansökte jag innan hos dem och berättade om läget och är det okej att vi får använda den. Och då fick jag ett ganska snabbt mejlsvar att det skulle ju inte alls gå. Vi får använda deras guidesystem och något annat tillåts inte. Men som tur är jag envis. Jag ger mig inte i första taget, utan jag skrev ett mejl till och berättade att det här är en ganska unik situation. Att ha en syntolk betyder att man har ett komplement till guiden som beskriver färger, storlekar, vad det står för texter, skyltar, sådana saker som är helt uppenbart för seende men inte för den som har nedsatt syn. Och jag vet ju att sällan förstår om det. De blandar ofta ihop också teckenspråkstolkning och syntolkning. Så den lilla förklaringen, plus att jag skrev, dessutom ska vi besöka Jagiellonska universitetet och visa vår utrustning och berätta hur det är när mottagarna också kan ställa frågor tillbaka till guiderna så att alla hör i den här utrustningen. Och jag tycker att vi ska jobba gemensamt för Agenda 2030-målen. Ett av de stora övergripande är ju Leave No One Behind. Alla ska med. Då fick jag direkt ett svar, you got the permission. Och nu går det bra.
Men samtidigt så fick ni först nej, nej, nej på er förfrågan.
Precis. Men sen fick jag ett namn på tolken. Och tolken var kunnig i både polska, engelska, tyska och svenska. Jätteduktig. Hon var så tillmötesgående. Hon hade så fint bemötande som person. Och bara det är ju så viktigt också. Att förstå att här är det knaggligt. Här kommer det ta lite längre tid att gå när man inte ser. Det är väldigt, väldigt svårgånget mellan de här blocken, husen.
Och din uppgift där inne var alltså den vanliga syntolken. Men det är ju sannoliken inget vanligt utflyktsmål. Hur var det att tolka Auschwitz?
Som tur är har jag varit där 2 gånger förut, så att jag var förberedd på vad som skulle komma. Jag har alltså sett de här sakerna. Annars så vet man inte riktigt själv hur man drabbas av de starka känslor som det väcker. Jag tyckte ändå att jag kunde hantera det professionellt och beskriva föremålen som syns innanför montrar. Vad som syns på bilder. När jag hade det svårt kan jag säga var när man såg barnmontrarna med barnkläder och barnskor och en moders välbroderade lilla vita linne. Då är det svårt att liksom hålla känslorna under kontroll faktiskt.
Och sen kom ni till Jagiellonska universitetet. Du får en bild av vad man gör inom syntolkning i Polen och i Belgien. För det är där som kollegan också arbetar.
Ja, Anna Jankowska är ju från Polen och har forskat på Jagiellonska universitetet. Men gått vidare och varit 3 år i Barcelona. och forskat. Och hon har nu flyttat till Antwerpen. Och när vi har besökt de stora konferenserna ARSAD i Barcelona och en konferens i Poznan i Polen, så märker vi att både Polen, Spanien, Belgien, Tyskland, England, Italien, det är länder som är framgångsrika när det gäller syntolkning. Och de samverkar. De samverkar i stora projekt. Och där ligger vi lite efter, kan man säga, i Sverige. Där vi har en forskare och vi har en utbildning. Man har flera i de här länderna på flera ställen. Och främst på universitet.
Och hur det fungerar i Polen där ni ju var. Fick du någon bild av det?
Ja, det som vi pratade om där var ju lite hur lång är utbildningen och vad kan man arbeta med. Och jag kan säga att likheterna är ganska stora med Sverige. I år kommer vi ha utbildat 100 syntolkar, eller nästa år i maj, under de 10 år som vi haft syntolksutbildning. Och i Polen så sa han att det fanns ungefär 80-90 stycken. Och skillnaden är att där läser man ett språk, man blir språktolk, och sen läser man så att säga en kompletterande kurs för att bli syntolk. Och då är den utbildningen på 60 timmar per år, medan vi har 430. Så vi har mycket mer innehåll. Men Anna säger också att när man har gått utbildningen hos dem i Polen, då tar det 1-2 år innan man kan börja syntolka en film live ute. Så att man behöver praktiska erfarenhet efteråt. Och de hade dessutom, vilket jag inte visste men fick veta, i Lodz en syntolksutbildning med bara konstinriktning. Det är ju jättespännande att man kan profilera sig. Och jag vet också att de samarbetar mycket mer med sportsändningar. De värvar sina deltagare på ett annat sätt än vad vi gör.
Nämligen?
Från branscher där man behöver ha en syntolk fast etablerad. Från ett museum, från en arena. Och vi gav ju direkt tips om den här tolken i Auschwitz, som dessutom då kan flera språk. Ge henne möjlighet att gå en syntolksutbildning, så har ni en syntolk i Auschwitz. Och med det bemötandet som hon också hade som person, så är ju det viktigt. Men vi frågade dem också om de själva hade använt Auschwitz som syntolksupplevelse, men det har de inte. Så vi gjorde någonting unikt även för dem när vi kom dit och syntolkade.
Det sa alltså Lotta Lagerman, ansvarig för syntolkutbildningen vid Fellingsbro folkhögskola i Örebro. Vad säger då Anna Jankowska, som Lagerman nämnde och som den svenska gruppen träffade på Jagiellonska universitetet i Krakow? Anna Jankowska, som alltså har erfarenheter från bland annat Polen och Belgien, där hon forskar och arbetar idag. Först säger Jankowska att förmiddagsmötet på universitetet med svenska synskadade och syntolken Lotta Lagerman visserligen var väldigt spännande och givande, men lite för kort för att dra några slutsatser. Men så ändrar hon sig.
One similarity that I think we found is that sometimes audio description is not needed. I was talking today about research results that we did in Belgium.
En likhet som jag tror vi kom på var att ibland så behövs inte syntolkning, säger Anna Jankowska med ett skratt och nämner som exempel korta informationsfilmer av ett slag som förekommit under covid-pandemin. Till exempel från regeringen om vaccinationer eller covid-säkerhet. De är ofta syntolkade eftersom de måste vara det enligt lag. I Belgien så har vi sett att syntolkningen då kan upplevas som störande. Och när jag pratade om detta såg jag att alla svenskarna nickade jakande. För väldigt korta inslag är syntolkning inte alltid till någon hjälp, säger Anna Jankowska. Och tillägger att annars är situationen ganska likartad i länderna.
But I think it's similar struggles that we have for audio description to be present and to be acknowledged and also to for people from theater and from film industry to realize that audio description is actually used by people.
Jag tror att kampen är likartad för att syntolkning ska finnas och erkännas, och även att göra klart för folk i till exempel teater- och filmbranschen att syntolkning faktiskt behövs, uppskattas och används av folk. Att det inte bara är något som måste finnas enligt lag. Hur har då syntolkningen som företeelse förändrats genom årtiondena i Polen? Anna Jankowska säger först att till exempel på 80-talet så fanns ingen syntolkning alls i landet, men lägger sen till att det är orättvist att säga så eftersom lärare på specialskolor för blinda barn visserligen säger att syntolkar nu för tiden gör det här professionellt. Det gjorde de aldrig själva.
But we know that they were going with children to the cinemas and to the theater and to the museum, and they were doing audio description for a very long time. But the main difference right now is that it's institutionalized.
Men vi vet att de gick med barnen på bio, på teater, på museum, och att de syntolkade under lång tid. Skillnaden mot idag är, säger Anna Jankowska, att det idag är institutionaliserat. Syntolkning måste finnas enligt lag på många ställen, så syntolkningen finns officiellt. Och hon fortsätter.
But I think the major change in Poland is accessibility awareness, because for me actually accessibility starts and ends with humans. If you're kind, then audio description or any access service is actually a consequence of normal human kindness.
Jag tror att den huvudsakliga förändringen i Polen är att det idag finns en medvetenhet om tillgänglighet, säger Jankowska. Tillgänglighet börjar och slutar med människor. Om du är vänlig så är syntolkning eller vilken annan tillgänglighetsservice som helst faktiskt ett resultat av normal mänsklig vänlighet och en vilja att hjälpa en annan person. Det tror jag folk i Polen är mer medvetna om idag än på, säg, 1980 eller 90-talet, avslutar hon.
And I think people are now aware of this more than in the 80s or in the 90s.
Avslutade Anna Jankowska, polsk syntolkningsforskare och syntolk, för närvarande verksam i Belgien. Vi hörde även Lotta Lagerman som förestår syntolkutbildningen vid Fellingsbro folkhögskola i Örebro. Och den enda syntolkningsforskaren i Sverige som nämndes i inslaget, men inte vid namn, det är Jana Holsanova vid Lunds universitet. Reporter var Dodo Parikas.